brevet. Det är inte ofta vi läser så mycket text, men vi gör det. Vi hamnar ju lätt i lite såna här snuttifieringar. Vi tar en vers här och en vers där. Utan de här veckorna så läser vi ett helt kapitel. Du kanske tyckte att det var lite svårt att hänga med. Men vi försöker läsa det och sen så dyker vi ner och lyfter fram en del av det som vi ser i bibeltexten. Och det är ju svårt. Utmaningen är ju att se vad de som fick det här brevet för 2000 år sedan, vad betyder det för dem? Och sen utifrån det, vad har det med mitt liv och min tro att göra idag? Och det är ju utmaningen, den är inte alltid lätt och vi kan behöva ta hjälp av varandra i detta. Det är ju lärjungen Petrus, han har två brev i Nya Testamentet och det är det första av dessa vi har följt och vi slutar nästa söndag i kapitel 5. Mottagarna, de befinner sig i nuvarande Turkiet ungefär. Och de hade det ganska svårt. Vi förstår det både av texterna som jag läst och så vet vi om förföljelse som skedde. Kristen tro var inte riktigt godkänt i Romariket förrän fram på 300-talet. Så att vi känner ju till de olika förföljelser. Och i alla kapitel så står om kamp, svårigheter, förföljelser på olika sätt. De tre kapitel vi har läst hittills så har vi läst om ett levande hopp som bär genom svåra tider. Att den tro som de hade fått, Jesus i dem, var någonting som i den hårda, karga miljö som de levde i, så var det ändå ett liv som spirade och som bar dem igenom svåra tider. Och det är någonting som gäller för dig och mig fortfarande. Hur tron på Jesus bär även genom de svåra passagerna i livet. Och den här tron som jag har funnit eller blivit funnen av, den här längtan efter Gud, jag har börjat se honom och det föder någonting i mitt liv som blir en drivkraft. Att det inte handlar om massa måsten, gör si, gör så, utan jag vill ju dit, jag vill lära känna honom mer. Det blir ett driv i mitt liv. Och det Pernilla var inne på förra söndagen, att utifrån den här tron, utifrån det här hoppet, jag har blivit Guds rikes medborgare, jag lever för någonting större. Därför kan jag ibland ge upp någonting av mig själv för ett högre syfte. För jag lever inte längre bara för mig själv, utan jag har någonting mycket, mycket större som är på agendan. Det var ungefär en sammanfattning av tre kapitel. Och till kapitlet du har hört idag, som Benjamin läste, så vill jag sätta tre ord som heter annorlunda, vaken och tjänande. För att mottagarna, det är romarriket. Det är första århundradet. Vi vet ju av historien och även texten visar på det att de levde i ett ganska gränslöst samhälle. En del historiker menar på att romarrikets fall liksom berodde på att det föll samman inifrån först. Det var en fullständig moralisk kollaps. Och när de inre gränserna i människors liv och samhället hade fallit, så var det ganska lätt för fienden att även marschera in över de yttre gränserna. Så ett gränslöst samhälle på olika sätt under delar av romartiden. Och vi läste här, eller Benjamin läste, om en ström av utsvävningar. Utsvävningar, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter. En härlig... Du kanske ser någonting framför dig, jag vet inte riktigt vad du ser. Men Petrus i hans brev, han säger, ni som har fått det här levande hoppet, ni som har fått syn på någonting större, fått en annan drivkraft i era liv, ni som lever för någonting annat, han uppmuntrar dem att faktiskt leva ett annorlunda liv. Att inte bara följa med den där strömmen, ja men alla gör så här, utan det finns någonting annat i mitt liv. Det står att människor hånar dem. De är förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem störtar ner i samma ström av utsvävningar. Och att följa Jesus, Att ta sin tro på allvar kan ibland vara ett annorlunda liv. Borde ibland vara ett annorlunda liv. Kanske ett visst utanförskap i vissa situationer. För att den kultur som Jesus liksom introducerar, Guds rikes kulturen, handlar ibland om någonting annat än det vi möter. Det handlar väldigt lite om att ta, om att få, om jag och mig och mitt. Och väldigt mycket om att se, om att ge, om vad jag kan göra för min nästa. En Guds rikes kultur som ibland blir någonting annorlunda. Det handlar om ett liv där jag inte bara låter mig dras med alltid i allting, för att alla simmar ju dit, att ja, men då gör vi så tillsammans, inte längre tillsammans med dem. Alltså, de hade levt ett liv där man bara, så här gör vi, och så följer man med strömmen. Och Petrus säger, ni har ju fått tag på någonting annat, eller hur? Ni har ju sett någonting mer, ni har ju en annan riktning för era liv. Ja, det har vi ju. Jag har sett någonting mer, en annan längtan. Och att välja innebär per definition att också välja bort. För har jag valt ett spår, en riktning, ditåt vill jag, så betyder det att jag samtidigt säger nej till andra saker. Ibland är det ett annorlunda liv. Jesus säger till sina lärjungar, där Petrus är en av dem. I Johannes 17 står det här om att ni är i världen, men ni är inte av den. Alltså, ni är en del av samma verklighet, lever här som alla andra, men ni hämtar er drivkraft, er utgångspunkt, hela synsättet på tillvaron, drivet, motiven, längtan, riktning, det hämtar ni någon annanstans. Ni är i världen, men inte av den. På något sätt, vi simmar tillsammans i samma pöl. Men du hämtar drivet, kraften, någon annanstans. Jag är en gudsrikes medborgare, det är min utgångspunkt. Och jag tänker så att Petrus vill uppmuntra dem att följa Jesus, följa sin tro, sitt hjärta, även när de omkring dem inte riktigt förstod. Eller tyckte att nu är du väl fånig. Så säger Petrus, håll fast vid din tro. Och jag vet inte hur ditt liv ser ut. Om du lever i en miljö där det är förbjudna avgudakulter och vilda fester och supkalas. Eller så är det på något annat sätt. Men det kan vara så att du ibland, för att du har fått tag på någonting annat, känner att nu, det här, de simmar åt ett håll som jag inte vill simma. Och att ibland, att välja är också att välja bort. Och ibland hålla fast vid sin tro på Jesus, även om människor inte alltid förstår. För att det du har fått av Gud, det du har upplevt, längtan som har skapats, den säger någonting annat i ditt liv. Så ibland kan det vara ett annorlunda liv. Och för att kunna göra det här, för att kunna vara den här fisken som ibland vänder håll, så behövs en vakenhet i ens liv. Att vara lite uppmärksam. Petrus talade om det här redan i sitt första kapitel, så läste vi om det. Spänn bältet om livet och var vakna. En vakenhet över sitt liv. Och Benjamin läste här i kapitel 4, vers 7. Slutet på allting är nära, var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Förståndig och nykter så att ni kan be. När det står om nykterhet i Bibeln så handlar det inte bara om att vara oberusad. Utan det handlar om en vakenhet i sinnet. Jag är lite alert, jag är lite, liksom, det finns en medvetenhet. Det är inte bara, nu åker vi hit och det hände visst någonting. Utan det finns en riktning, det finns en tanke, en vakenhet. Jag är lite alert i mitt liv. Och det är inte så svårt att se, för man tänker på en berusning. Så vad är det som försvinner? Ja, men man är inte så förståndig, man är inte så alert. Utan det är vissa spärrar som släpper där. Och han säger att vi ska vara det så att ni kan be. Alltså, så var lite vaken så att relationen till Gud, det du egentligen längtar efter, det du vill, det som har tänts, att du upprätthåller det. Var lite vaken i ditt sinne, var lite vaken i ditt liv. Så att du följer det som ditt hjärta ropar efter. Att det här hoppet hålls levande. Och sen är det spännande för att direkt efter det här så kommer ett antal verser där han talar om goda relationer. Älska varandra innerligt. Var gästfria mot varandra. Tjäna varandra. Och att leva lite vaket. Att leva ett Guds rikes liv, att vara lite alert, att följa sitt hjärta och sin tro. Det är ingenting som är bara för den starke. Den som liksom, yes, jag är på liksom. Utan vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Att leva lite vaket i sitt liv, att inte bara dras med åt höger och vänster som en annan vindflöjel. Det sitter ihop med församling. Med kyrka, med gemenskapen av andra troende. Där vi får hjälp av varandra faktiskt att leva i den här vakenheten. Så ge inte upp på kyrkan, min vän. I perioder kanske det är lite segt. Antingen är det på grund av liksom ditt liv. Det ser ut si och så. Och det är lättare att välja bort. Eller ibland i perioder så kanske du tycker att när du kommer till kyrkan så är det segt. Och det må vara hänt det också. Pernilla kanske inte är på topp liksom. Jag är alltid på topp, men Pernilla är inte det. Så du kanske kommer till kyrkan och känner bara, så. Men vet du, ge inte upp på kyrkan. På gemenskapen, på delaktigheten. För när jag gör det, i början så märker du ingen skillnad. Du fick bara massa mera tid. Åh, vad skönt! En sovmorgon och jag hann tvätta bilen. Och åka och handla på ICA Maxi när det inte var några där. Men över tid så kommer någonting hända. Det är lite som med tandborstning. Varje gång du borstar tänderna så känner inte du så här, yes, idag räddar jag mina tänder! Oh! Så. Utan du har lärt dig, du vet att jag borstar tänderna morgon och kväll, morgon och kväll, morgon och kväll. För över tid så räddar du dina tänder. Om du hoppar över en gång, det gör ingen skillnad. Hoppa över en gång till, det gör inte så stor skillnad. Men om du hoppar över tid så kommer dina tänder att börja ruttna till slut eller vad de gör och falla ut. Och lite så är det med tron och livet med Gud. Om jag släpper gemenskapen så i början så jag märker ingen skillnad. Vad skönt det var. Men över tid så kommer din tro och ditt liv att urholkas. Och rätt vad det är så märker du att oj, vad hände nu? Var tog min tro vägen? Ja, den försvann steg för steg. Så ge inte upp på kyrkan, min vän. På gemenskapen. Håll fast. Även när det är lite körigt i ditt liv eller de perioder när Pernilla är lite liksom sådär. Håll fast, för det räddar din tro. Det bygger din tro över tid. Gemenskapen, vi behöver varandra för att leva ett trons liv, ett Guds rikes liv. De behövde det då, i Turkiet för 2000 år sedan. Vi behöver det fortfarande. Och sen det som han också uppmuntrar dem till, som jag vill landa i här. Han säger så här, tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och det här är en Guds rikes kultur. Tjäna varandra. Det står inte tjäna er själva. Det handlar inte om jag, mig och mitt, att jag bygger mitt varumärke. Utan tjäna varandra. Och att det får bli min inriktning. Hur kan jag tillföra in i en annan människas liv? Hur kan jag ge in i den här gruppen? Hur kan jag tillföra till de här människorna? Istället för att tänka, what's in it for me? Jag fick inte ut någonting av det här. Okej, men vad gav du? Fick någon ut någonting av dig? Var du en givare? Det handlar inte bara om att vara med och ge lite pengar till en kollekt, utan att ge av sitt liv, av sitt hjärta, av sin tid, av sitt engagemang. Tjäna varandra. Ett fokus med att tillföra till andra. Och din tro, ditt liv kommer vinna på. Du kommer tjäna. Alltså, det är ju lite motsägelsefullt. Du kommer tjäna på själv när du har fokus på någon annan. Då kan det bli så här, aha, så jag har fokus på någon annan för att jag ska få. Nej, men då blir det ju fel i alla fall. Men det funkar så att när jag sätter fokus på andra människor och tänker, hur kan jag tillföra? Hur kan jag bygga upp? Hur kan jag ge? Hur kan jag stötta? Så en slags bieffekt av det här blir välsignelser i mitt eget liv. Så mindre navelskådande kommer stärka dig själv när jag har fokus på en annan människa. Det är jättemärkligt, men så funkar livet och trons liv. Så tjäna varandra. Och tjäna varandra var och en med den nådegåva som han har fått. Ett tjänande utifrån vad du har. Hur lätt fastnar vi inte i det vi inte Ja, det är ju jättemärkligt. Vi har jättelätt för att se det vi inte har. Jag kan inte det där. Jag skulle aldrig våga göra det där. Och det där kan jag inte heller. Nej, det kan du inte. Men Gud säger ju inte tjäna varandra med det du inte har. Utan tjäna varandra med det du har. Vi fastnar så lätt i jämförelseträsket. Och där sitter man djupt liksom. Jag vet bara om jag kunde det där, men kunde det där, då skulle jag. Men du kan inte det där. Och släpp det, utan se till vad du har. Och så tjäna utifrån vad Gud har lagt ner i ditt liv och utifrån vad du har. Gör det mesta och det bästa av det du har fått av Gud. Men om du tänker så här, här står det om nådegåvor. Var är med den nådegåva han har fått? Vad har jag för gåvor? Hur ska jag veta det? Ska Gud berätta det eller finns det någon manual? Eller? Om 2,5 veckor kan du få reda på det. De här affischerna sitter uppe mest överallt och finns på Facebook och på hemsida. Om 2,5 vecka börjar vi församlingsbibelskola. 5 onsdagskvällar med undervisning. 2 spår. Det ena är en översikt av Nya Testamentet där vi både försöker ta lite flygfoto över Nya Testamentet, ta ett helhetsgrepp och så lite nedslag i olika böcker. Och det andra spåret, det är ett gåvoupptäckarspår där vi går igenom ett material där du får svara på frågor och i samtal och undervisning kanske börja liksom vaska fram sådär. Ja, men det här verkar som att det är jag. Så anmäl dig till Bibelskolan. Gör det nu. Alla tar fram sina tänder. Men gör det. Var med på det här. 5 onsdagskvällar. Antingen gåvoupptäckarkursen eller NT-kursen. Jättebra tillfälle. Speciellt för dig som du känner sig att ja, men jag vet inte riktigt vad jag passar in någonstans i detta. För Gud har ju välsignat dig. Gud har ju lagt ner fantastiska saker i dig. Filipperbrevet säger att Gud har förberett goda gärningar som liksom ligger och väntar på dig att vandra i. Så du kan få vara med och tjäna andra med det som Gud har gett dig. Så räkna aldrig bort dig själv. Det gör inte Gud. Tjäna varandra var och en. Är det någon här inne som inte innefattas i var och en, så ställ dig upp och vi ser hur en sån människa ser ut. Var och en. Räkna inte bort dig själv. Jag kan inte det. Nej, det kan du inte, men du kan det där. Och så tar du det du har fått och så gör du liksom någonting för andra utifrån det. Så kommer Gud lägga sitt till. Och du kommer också bli välsignad och du ser att det blir någonting gott av det. Så genom ett brev som Petrus skriver till troende människor i Turkiet för 2000 år sedan, så talar Gud in i våra liv än idag. Och där vi uppmuntras till och förstår att det kan kosta på att följa Jesus. Det kan kosta på att följa din tro och ditt hjärta. Ibland kommer du vara den här som simmar åt andra hållet. Och människor säger, vadå? Vem är du? Varför gör du så där? Ska inte du? För du har valt. Du har blivit en gudsrikes medborgare. Du har sagt ja till Jesus, fått en längtan, fått ett driv i ditt liv. Och det innebär att du ibland väljer bort. Ibland kan det vara ett annorlunda liv. Och att vi behöver varandra i det här att leva lite vaket. Jag är inte en vindflöjel som bara, nu blåser det hitåt, nu går det ditåt. Utan jag har riktning i mitt liv. Jag vet varför jag lever. Jag vet vart jag är på väg. Jag vet vad jag liksom vill med mitt liv. Eller jag vet kanske ibland bara vad jag inte vill. Men jag har någon slags lite riktning och fokus med mina dagar. Och att Gud har lagt ner gåvor, förmågor i dig. Som inte är någonting att skryta med. För det är inte du som har liksom gjort någonting. Utan Gud har lagt ner gåvor i dig. Och vi uppmuntras till att tjäna varandra som goda förvaltare av det Gud har fått. Daniel, ta tillbaka till nästa bild, till den bibeltexten. Den där, ja. Goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vad ryms inte i det? Du kanske tänker så här, jag kan bara göra det. Det är väl ingenting som Gud kan använda. Men när du läser din bibel så ser du att Gud använder de mest udda grejerna och märkliga människorna och små saker. Och det finns människor som talar högt, fort, mycket och länge och gärna. Det finns någon som inte talar alls men som bjuder in människor, tar sig an människor. Det finns människor som bara gör massa gott praktiskt för andra människor och så vidare och gör allt möjligt. Och allt det här ryms i Guds mångfaldiga nåd när vi tjänar varandra.